Ryan Reynolds here from Mint Mobile.
With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. I bet you get 30, 30, I bet you get 30, I bet you get 20, 20, 20, I bet you get 20, 20, I bet you get 15, 15, 15, 15, just $15 a month, sold.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Hej och välkomna till Ecotime podcast med mig Alex, och Albin sitter här i studion också, och vi har även en speciell gäst med oss idag, och vi välkomnar Evan Davis.
Ja, tack, tack.
Du är ju här för vi ska prata dels om dig men också om företaget som du jobbar på som heter Montro.
Stämmer.
Montro, yes. Är ju en ny plattform för köp och sälj av klockor online. Vi kommer återkomma till Montro lite längre fram i podden, men vi tänker att vi börjar snacka med Evan lite, och du får berätta om din historia som är ganska intressant och hur du hamnade där du sitter idag.
Ja, men perfekt. Låter bra.
Varmt välkommen till Ecotime podcast, Evan.
Tack så mycket.
Vi har bjudit hit idag för att få höra mer om dig och ditt, det företaget som du jobbar på, Montro. Och vi tänkte starta med en klassisk entusiastprofil för att ge lite bakgrund till vem du är och hur det kommer sig att du hamnade på att börja jobba med Montro, helt enkelt.
Ja, men det låter perfekt.
Ja, men ska vi dra igång då och köra lite uppifrån och ner på den här intervjuformuläret?
Det tycker jag absolut. Det är bara att köra på.
För du är inte ens fyllda 30, va?
Nej, jag är 28.
Du är 28 och du har hunnit med ganska mycket ändå. Får man ju lov att säga, om man tittar liksom karriärsmässigt, eller?
Ja, mer än vissa, men mindre än andra.
Ja, men mer än mig och Albin i alla fall. Vad heter det? Hur länge har du varit klockintresserad?
Oj, klockintresserad. När jag var tonåring så var jag ökänt slarvig och slarvade bort extremt mycket grejer, höger och vänster. Tappade bort säkert 3-4 par husnycklar. Så mina föräldrar var inte superglada. Sen precis innan jag skulle fylla 17, tror jag, så frågade min pappa om jag ville ha en klocka. Och då tänkte jag så här, jaha, vad ska min klocka till? Och då tyckte han att, ja, men liksom, du börjar bli lite vuxen, vilket nu i återhand, nej, det stämde inte alls. men han frågade om jag ville ha en klocka. Och då tänkte jag, ja, men det kan väl vara trevligt. Så då åkte vi in till en butik in i stan, uppvuxen i norrort och av Stockholm då. Och jag såg en Certina som var, vad kan han ha gått på, ungefär 3000 kronor det laget. Mm. Och det var ju en förmögenhet för mig på den sidan som tonåring. Och pappa sa då att, ja, men jag köper den åt dig i födelsedagspresent. Men det är ditt ansvar. Går den sönder så får du laga den. Du får betala för det. Tappar bort den, då är det ditt ansvar. Jag kommer inte köpa den till åt dig.
Har du kvar klockan idag?
Det har jag.
Ja, kul.
Men den är lite modifierad.
Ja, det kan jag.
Det var en kvartsklocka ursprungligen.
Ja.
Det är det inte längre.
Ah,
det är en automat.
Coolt.
Så det har jag gjort om.
Där har du varit och skruvat. Alltså.
Ja, och sen efter...
För det kan vi bara lägga in som en liten parentes. Att Evan är ju utbildad urmakare, då, vilket vi kommer till lite senare. Men nu touchade vi ämnet här ändå. Så då är det bra att lägga in det så folk fattar att han sitter inte bara hemma och gör grejer för han tycker att det är kul, kanske. Eller?
Nej. Eller, nu gör jag ju det. Men på den tiden så hade jag inte riktigt kommit fram till att vara urmakare. Men... Sen efter studenten från gymnasiet så var det lite väldigt oklart vad jag ville göra. Och vandrade in på en klockbutik som låg i Solna. Och då letade de efter lite en ny personal. Och jag knallade in och sa, det här verkar skoj.
Mm. Vad var det för klockbutik?
Det var Stjärnurmakarna i Solna centrum för en massa år sedan. Mm. Där en av de grabbarna nu jobbar på Kaplans. Mm. Jag har fortfarande kontakt med. Så det är trevligt. Precis.
Våra vänner på Kaplans auktioner.
Exakt.
Ja, men det stämmer. Jättetrevligt. Så att, det är där det började.
Okej. Vad heter det? Så första klockminnet då? Var det i samband med det här? Eller har du någonting tidigare från när man var barn? Alltså ännu yngre, tänker jag.
Nej, min barndom var inte speciellt klockpräglad.
Icke-klockpräglad barndom.
Nej, det...
Det är ändå intressant. Icke-klockpräglad barndomarna blir ändå urmakare. Så,
ja, jag fick reda på senare år, först när jag började plugga på urmakarskolan, att mamma hade, jag tror att det är två morbröder eller farbröder, jag kommer aldrig ihåg. som var äldre än då hennes mor eller far. Där ena var juvelerare och den andra var urmakare.
Ja, okay. Så det finns ändå liksom i släkten i... Liksom...
Ja, på något sätt. Jag har aldrig träffat dem. Nej, hon träffade dem vid en handfull tillfällen och ja, det var massa år sedan och i USA.
Det har legat latent helt enkelt.
Mm. Ja, men det kanske ligger lite i blodet på något sätt.
Ja, det låter ju som det åtminstone. Vad heter det? För nu har vi ju liksom gått igenom den första riktiga klockan var ju då Certinan helt enkelt. Eller
ja, det beror på hur man ser det. Det var inte första klockan som jag köpte. Det var inte jag som köpte den.
Nej.
Vad var det för Certina?
Oj, vad heter den? DS Caimano, tror jag. I titan.
Mm. På länk, eller?
Mm, precis, på länk. Med den sunburst-gråa tavlan. Mm. Har den liggandes i en byrå hemma. Den har ett ETA 2892. Mm. Som är strippat för att vara manuellt istället.
Mm.
För att ETA-verket som sitter i, som är kvarts, är för tunt. Jämförelse med automat 2892-varianten.
Mm.
Så då fick jag plocka av automatmodulen och nu är det ett inte kvarts, inte automat mekaniskt verk.
Okej. Ja, men när vi ändå pratar om vad som ligger i byrålådorna kan vi fråga lite vad du har för klockor om du vill nämna.
Just nu är det inte extremt mycket. Jag har den Certinan kvar.
Mm.
Jag har haft massa Omegor som gått fram och tillbaka. En specifik Speedmaster som jag har varit på jakt efter och sneglat på men aldrig riktigt kommit till...
Vilken är det?
Det är den som kallas Speedmaster Broad Arrow Replica.
Okay.
Som kom 2005 eller något sånt där.
Mm.
Den är identisk till den vanliga, bara att loggan på tavlan är applicerad istället för målad samt Broad Arrow-visare och då glasring i stål.
Mm.
Men det jag sitter på nu är... Den Certinan, det är en IWC Portuguese Chronograph Classic.
Den du har på armen.
Den jag har på armen, precis. Så det är referens 390404 i stål med en grå sunburst-tavla. Den köpte jag under min tid på IWC. Intressant del om den är att jag förfrågade om att köpa den i delar.
Mm-hmm.
Inte vid olika tillfällen, utan ett och samma tillfälle. Och byggde ihop,
vadå, bygga ihop den själv?
Byggde ihop den själv.
Du har byggt ihop den själv som det?
Ja, exakt.
Coolt.
Och så att jag köpte två stycken. Så en till mig och en till en av mina närmsta vänner.
Okej.
Okay. Så det är lite skoj.
Ja, det är häftigt.
Utöver det så har jag en Explorer 2. Mm. Referens...
165-70?
Eller 42 mm?
Det är 42 mm, men inte den. Det är 216-570.
Ja.
Den sitter jag på.
Vit, svart?
Vit. Alltid vit.
Polar.
Polar, ja.
Ja, det är den andra jag har haft. Den första köpte jag... när jag jobbade på Krons under min tid när jag pluggade på urmakarskolan.
Jag var på väg att fråga, när man köper klockor till sin egen samling som utbildad urmakare, köper man inifrån och ut eller köper man utifrån och in?
Jag ska referera lite till er tidigare gäst Mikael Wallhagen som också är utbildad urmakare. Man blir lite mer skeptisk. Man kikar på båda. Prisklass spelar såklart roll, men ju högre prisklass man går i, ju mer skeptisk blir man till det som sitter inuti.
Yeah.
Så att jag har inget problem med att köpa ETA-verk. Men om det är ett ETA-verk som är inte speciellt ombyggd i någon större mening och ligger på 100 000 kronor plus, då tar det emot lite grann.
Det skillnad från mig då, som inte bryr sig. Så länge det ser bra ut så köper jag.
Så länge det är guld och diamanter runt 33 mm så är det bara så är det taget.
Precis, så kan det sitta vad som helst inne.
Ja, utöver det i samlingen så har jag några klockor som faktiskt kopplat till en av mitt andra största intresse. Och det är några klockor som är väldigt specifika från Doxa.
Mm.
Jag har några dykarklockor.
Doxa är jättekul. Vi skrev ju en hel special på dem nyligen på Ecotime.
Exakt. Mm. Så in och läs om den och titta på Doxa-klockor. För det är ju verkligen ett kultmärke.
Ja. Det är ett klocknördsmärke.
Ja, verkligen.
Jag kan säga också att som dykare, det är en av de få klockorna som man kan köra på rejält. Jag har varit nere på... runt omkring 100 meter som teknisk dykare med Doxa.
All right.
De klarar det. Och jag har en som är med blå tavla med Numa-stämpel.
Okay.
Så det, vad heter det? National Underwater Marine Agency, tror jag. akronymen står för. Det får gärna rätta mig om jag har fel där. Men akronymen är NUMA.
Ja.
Och de gjordes i kanske 100 exemplar.
Okay.
Båda de två fick jag av Doxa. Eftersom killen som är min mentor när det kommer till dykning, som har varit min instruktör för all den här tekniska dykningen, har varit en av deras ambassadörer.
All right.
Halvsvensk, halvamerikansk kille.
Okej, okay, coolt.
Som är baserad i Indonesien. Och han hade då några från Doxa som var där ute när jag var där samtidigt.
Mm.
Och vi höll på med det här och jag berättade att jag var urmakare och sådär. Och då sa de, men vill du behålla de här två och visa upp lite? Och då sa jag, ja, jättegärna.
Ja.
Så det är coolt, fantastiskt kul.
Ja, men det är
de har ju lite story bakom det.
Ja, men det är coolt. Och det visste jag faktiskt inte att du höll på med dykning. Men då är det ju kul att höra liksom att även liksom riktiga dykare faktiskt använder de här klockorna som är liksom så pass nischade inom dykning. Att det är liksom så att det inte bara är for show. För det finns ju många dykarklockor där ute som går under benämningen dykarklockor som inte gör mer än desk dives liksom i 99,9% av fallen.
Precis. Jag har en annan primär dykarklocka och det är en Oris Aquis Date Relief. Den gråa. På gummiband. Den har hängt på alla dykresor. Den har varit inne i grottor i Mexiko. Grottdyk där. Den har varit på vrak i Medelhavet. Den har varit på djupare dyk i Indonesien. Den mår väl så där vill jag påstå.
Den har levt helt
enkelt. Den har levt. Den har slagskador och repor så det heter duga. Vridringen är lite småsne men den funkar fortfarande.
Men jag menar, det är väl det som är typ så här också halva charmen med de här dykarklockorna, med de här verktygsuren som det faktiskt är. Alltså det är det som är ändamålet för dem, tänker jag.
Ja, absolut.
Får jag kasta in en anekdot om dykarur som jag tror du kommer uppskatta? Som jag har inte dragit den här podden förut överhuvudtaget, men vi gjorde ju en special på några New Old Stock Comex Seedwellers i fjol och gjorde på YouTube och på sajten. Och när vi gjorde researchen och var och fotade de här klockorna, en av dem som jobbade på företaget som hade klockorna berättade om hur de hade köpt in dem och så vidare och bakgrunden. Och då hade han varit på Sardinien och träffat en av personerna som hade med de här klockorna att göra. Och han var dykare.
Mm.
Och det var en gammal gubbe som hade jobbat åt Comex. Satt och rökte cigarrer hela dagen och dök. Och den här gubben hade fortfarande sin Comex Seedweller. Och dök med den fortfarande. Och det är coolt.
Det är coolt.
Ja.
Och den hade inte Comex på urtavlan. Den hade gravyr i baklocket. Och så frågade han, men det är ju en Comex Seedweller men den har ingen logga på tavlan. Då svarade den här herren att vi dykare hade aldrig på tavlan. Det var bara för management och chefen.
Det var bara för dem som gick runt i vanlig kostym och inte i dykkostymen. Liksom.
Ja, och då, så då har vi bekräftat att Seedwellers och Doxa faktiskt är klockor som användes av riktiga dykare.
Och en Oris då.
Och en Oris, såklart.
Uppenbarligen också, ja.
Ja, Oris har alltid legat ganska varmt om hjärtat för mig. Det är independent-märke, vilket jag alltid tycker om. Sen tycker jag att det är fruktansvärt mycket klocka för pengarna.
Mm.
För den ligger på, när jag köpte den, det var 4-5 år sedan. Vad gick den på? 16-17 tusen kronor.
Och de erbjuder ju liksom mycket klocka för pengarna.
Ja, och visst, det verket som sitter i är inget superfantastiskt finisherat eller något sånt där. Men det är ju en Celita-klon från ett ETA 2824. Och det är ju ett verk som funnits sedan stenåldern. Och det finns en anledning för det. Mm. Det funkar.
Det funkar, det är billigt att serva, det gör väl jobbet? Eller?
Jag vågar nog påstå att det går bättre än många andra verk.
Mm.
Ah.
Vill även påstå, om en urmakare lägger lite tid på ett sånt verk så kan man få det att gå extremt väl och kan gå i 100 år framåt om du vill dela.
För det är kul, nu kommer vi in här faktiskt lite på nästa fråga som var favorittillverkare. Och då hör vi att Oris ligger dig varmt om hjärtat.
Ja, men det är inte favorittillverkare.
Nej. Så vad har vi där då?
Ja.
Man har ju flera. Det är omöjligt. Det är som att fråga sig, vilken är din favoritklocka? Man har ju typ 7000 stycken. Om man håller på som vi gör och jobbar med klockor så är det ju svårt att säga att man bara har en. Så du får, säg två, tre... som ligger i, det behöver kanske inte vara favorit, men som ligger i varmt om hjärtat liksom.
Det finns för vissa när det kommer till, pratar vi märken nu eller modell?
Märken.
Märke.
Jag kan köra modell också om det känns lättare för dig att...
Nej. Vi börjar pinpointa. Med märke. Mm. Jag är ett stort fan av Independence, om det är gjort rätt. Så jag är till exempel ett enormt stort fan, förståeligt som urmakare, av Roger Smith, som är då lärjunge och som har hanterat företaget stå efter George Daniels.
Och deras logotyp, det är de som säger R.W. Smith på urtavlorna?
Precis, precis.
Okej, alltså jag är med.
Mm. Ja, ja. Baserade på The Isle of Man i England.
Vilket också är coolt att det sitter. Han har ju suttit där ute ganska många år.
Ganska många år.
Ja. På en liten ö utanför, liksom, på över, blir det västra kusten, va?
Ja, det är mellan England och Irland. Precis.
Exakt, ja.
Det är ganska många klockor som är väldigt speciella som har med de två herrarna att göra. Ja. Just Roger Smith, precis, och George Daniels. George Daniels är den som utvecklade koaxialgången som då Omega använder idag. Men det som många inte vet är att innan Omega accepterade det här så var Patek inblandade.
Okay.
Och de höll på med det, han höll på fram och tillbaka, men slutligen då så valde de att inte göra det här. Det finns också en, om jag inte minns helt fel, så finns det Roger Smiths egna Explorer 1. Antingen så är det Explorer 1 eller en Datejust, jag är inte helt hundra
på det. Jag har för mig att det var en Explorer.
Det låter bekant. Det är hyfsat på att en Explorer 1 som han har byggt om till koaxialgång. Han sa att verket som det är ett så pass extremt stabilt och pålitligt att det går att bygga om väldigt mycket utan att sätta någon större påfrestning.
Det är något med urmakare att hålla på att bygga om sina egna klockor.
Ja, det hör till.
Det finns alltid någonting att förbättra eller liksom sådär.
Ja, men jag tror att det är väl det som gör urmakare bra på det de gör. De måste ju vara lite felsökare av natur, att leta upp och förbättra. Det är också det som kombinerar till att i väldigt många fall det är knepigt att ha dem som säljare. För att har man felsökare som säljare så inte alltid är bästa kombinationen. Men nu häromdagen så gick det ju faktiskt en annan klocka relaterad till både två independent-urmakare. Och det är ju den klockan som F.P. Journe själv gjorde åt George Daniels. Som man gav till en gåva åt honom. Jag minns inte vad den gick på. Den gick på Philips här häromdagen. Men det var nog ganska stora belopp som den gick på. Men om jag ska säga ett favoritmärke så är det antingen Roger Smith, F.P. Journe eller Audemars Piguet. Jag är ett stort fan av Audemars Piguet. Dock inte deras Code 1159-serie.
Inte ens på en urverksmässig nivå. Alltså formspråket är vad det är.
Från ett tekniskt perspektiv så är det väldigt coolt. Jag tycker att boettkonstruktionen på dem är extremt välgjord. Nya verken är väldigt, väldigt, väldigt bra. Men tavlorna tycker jag... När man ser vad de kan göra med deras Grand Tapisserie-tavlor från Royal Oak-serien, så känns det som att de är väldigt kapabla till att göra fantastiska tavlor. Mm. Men det känns som att någonting hände där med just den nya...
Vi får väl se om 50 år då, liksom, om det blir någon så här Code 1159-hype, precis som Royal Oaken har vuxit och blivit till vad den är idag. Liksom. Den möttes väl med typ samma skepsis som Code 1159 gjorde när de introducerade den 2019, va?
Har jag för mig. 2018 eller 2019?
2019 var det.
2019, ja, den spekulationen överlåter jag till
Spekulanterna
och konspirationsteoretikerna.
Yes.
Men alltså, jag tycker att det är en jäkligt stabil lista med F.P. Journe, Audemars Piguet och
Roger Smith.
Mm. Eller?
Ja, men det känns ändå så här, lite väntat ändå. I alla fall Roger Smith och F.P. Journe, från liksom, om man tänker din bakgrund som urmakare, det är ändå så här att det är ju då liksom två av världens mest erkända urmakare genom tiderna som ligger bakom de här märkena då. Och du menar och i alla fall Roger Smith, hur många klockor producerar han på ett år?
Oj,
det är inte många, det är en handfull typ eller två kanske.
Det är mer än 10 men mindre än 50.
Ja,
så jag menar, han har några urmakare som sitter med honom, men det är inte många.
Nej. För de gör väl allting från scratch, va?
Ja. Kikar man in på deras Instagram så finns det några tidiga bilder om man scrollar ner. Där han visar upp hela sin boett-tillverkningsprocess. Mm. Det är inte många företag som gör.
Nej. Okej, men då ska vi hoppa tillbaks då. För då har vi snackat favorittillverkare, drömklockan då kanske vi ska gå in på.
Ja.
Är det en Simplicity?
Nej, det är faktiskt inte det. Jag tycker att den är fantastisk, men den är lite för enkel för mig. Jag vill gärna ha lite grejer som händer. Jag har en extrem kärlek för kronografer, vilket också stämmer även som urmakare. Det anses för vissa vara urmakarnas komplikation. Det är ofta ansett att vara en av de svåraste komplikationerna att göra rätt. Och att göra en pålitlig kronograf som fungerar väl. Och jag vill gärna säga att F.P. Jones, vad heter den? Det är inte centigraf, men det är den kronografen. Inte sportvarianten.
Nej, jag tänkte säga sportvarianten.
Jag hoppades på sportvarianten.
Nej, den är lite cool, men det är inte drömklockan.
Nej.
Det är den tidigare kronografen.
Men är alla centigrafer gjorda i något knäppt material som gör att de inte väger någonting? Eller är jag ute och snurrar på fel modeller?
Ja, jag tror att det är sportkollektionen som är gula, röda tavlor.
Precis, det är inte den länk, kollektionen. Typ. Utan, så det är då F.P. John Octa kronograf. Och det är den tidigare. Jag tror inte den produceras just nu.
Låter som en price on request klocka.
Ja, framförallt om man vill ha den som jag vill ha, som i platina med deras så kallade ruthenium collection med svarta tavlan.
Det låter som några miljoner i utländsk valuta, typ euro kanske.
Och inte Zimbabwe dollar.
Nej, inte Zimbabwe dollar.
Nej, det jag får nog ha en del skumraskaffärer på råd med sånt.
Det är drömklocka av en anledning också. Liksom.
Ja,
den heliga graalen så att säga.
Men då håller vi ögonen öppna efter en sån.
Ja, då blir jag väldigt glad.
Snyggt.
Bästa klockminnet då, Evan?
Ja, det är...
Du har säkert flera, men du får välja ett.
Ja, det finns ett specifikt som sticker ut lite. Det är inte specifikt om en klocka, men ett sammanhang med klockor. Som var... jag besökte Baselmässan 2015. Och strax efter det, direkt efter mässan, så åkte jag och besökte lite släkt i London. Och en bekant som då var ansvarig för Richard Mills butik på Harrods. Så jag var inne där och snackade lite med dem och så. Och fick leka med ganska intressanta modeller som RM50 01 tror jag referensen är, och det är Romain Grosjeans, och det är en splitsekundkronograf med G-kraftsensor och tourbillon i NTPT-kvarts som ligger på något så här kyliga 7 miljoner kronor i listpris.
Så det är typ marknadsvärdet 20 då?
Ja, idag.
Ja.
Om inte mer.
Det här var innan hypen också. Det var
precis innan allting drog iväg. Något helt sjukt. Den klockan är bland det sjukaste jag sett. även idag. Så jag fick sitta med den på handleden och ha lite trevligt och dricka kaffe i en stund. Och då märkte jag efter ett tag att alla människor som jobbade där, det bara försvann. Alla kunder försvann. Det var helt tomt. Det var bara jag och den här bekanta som jag kände. Och då kommer det liksom ett gäng, några säkerhetsvakter och en lite kortare herre i 50-60-årsåldern som knallar in. Väldigt spretigt hår som står åt alla håll. En väldigt färgglad kavaj. Lite lätt skotsk dialekt. Så vi står och snackar lite. Kvart 20 minuter, något sånt där. Hyfsat kunnig om klockor faktiskt. Men inte på någon specialistnivå. Men uppenbarligen tyckte om klockor. Vi snackade lite grann. Han sa att men om RM så kanske det fanns någonting någon gång som man kanske skulle köpa, men inget som stack ut just nu. Vi talade i en kvart, 20 minuter någonting. Och sen kilade han vidare. Och med honom gick all säkerhet. Och då kommer då den här bekantan.
Du måste ha anat lite där, att det var någonting. När det...
Ja, men jag kände så här, men det här är väl någon som är viktig. Liksom. Det här är väl någon
riktig
som är speciell.
Kund.
Men liksom, jag var så pass fast i så här, klockor och var liksom i de tankarna. Och då frågade han då min bekanta som jobbade där. Men känner ni varandra? Och så att jag har ingen aning om vem det där precis var. Vem är det? Och han sa att skojar du med mig? Och jag sa att nej, vadå? Jag har ingen aning. Han sa att nej, men det där var Rod Stewart som precis knallat in.
Sir Rod Stewart.
Ja, precis. Sir Rod Stewart. Och jag kände mig som den mest korkade människan på jorden då. Jag berättade för mina föräldrar som är stora fans av honom. Och De har fortfarande inte släppt det till den här dagen.
Nej.
Jag får höra om
de kände att de hade misslyckats med uppfostran.
Men det måste ha varit ett lite mer lättarbetat samtal när du inte hade en aning om vad du pratade med.
Exakt, men det är det som är fina också, så här, hur man liksom bara är, man är så inne i klockorna liksom. Man sitter där med en RM50-01 eller vad det nu var. Så kommer Sir Rod Stewart in och så tänker man bara, fan, är det här för snubbe som, han gillar att snacka klocka, perfekt.
Ja, men jag, vad vet jag? Jag är inte varken förmögen eller liksom känd på det viset, men det är
en cool grej ändå.
Ja, men det kan ju vara så att vissa av de här som är så pass kända internationellt att de kan tycka det är ganska skönt.
Det tror jag definitivt.
Att någon inte så, hej, men du, liksom, du är bla 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 bla.
Exakt. Utan
bara snacka med dem som en normal människa på stan.
Ja.
Kan vara så, kan vara helt fel. Men det, det är min magkänsla.
Absolut.
Men det var kul minne i alla fall. Ja, även om det är lite pinsamt för min del.
Coolt. Vad heter det? Om vi ska gå vidare till... För nu har vi täckt det mesta, men vi har en liten punkt kvar här. Och det är ju då, vilka varumärken tycker du mindre om?
Får man kliva lite försiktigt här. Om det kommer till själva produkterna så är jag väl inte världens största fan av Hublot. Men det jag bör tillägga med det är att jag är väldigt imponerad över deras affärsmodell och hur de gick från 2004 att vara ingenting 2005 när Big Bang släpptes att vara hetast marknaden i de kommande 10 åren. Och att de satte eld under baken på många andra företag som tog igång. Så att de gjorde inte bara att de var framgångsrika utan de gjorde mycket för branschen. Men jag är inte ett stort fan av deras produkter.
Är det på grund av designen eller är det på grund av det som sitter under huven så att säga?
Det är väl lite både och.
De började med alla de här Big Bang-varianterna som var så jäkla poppis. Förut hade ju ETA-verk i sig, eller hur?
Stämmer.
Ja. Och, sen så,
och det är ju det som är bland klockentusiaster, nördar, kalla oss vad ni vill. Så är det ju oftast där kritiken kommer in när det handlar om Hublot. Är att man har haft en väldigt hög prislapp, men med ganska intetsägande urverk i princip för att motivera den prislappen.
Ja, stämmer. Det är, man har betalat mycket för den marknadsföring som de gör.
Precis.
Men den marknadsföringen har ju varit extremt framgångsrik. Jag kommer inte säga att det är något fel på ETAs 7750, för det är i min mening en av de...
Det har funnits det mest hur länge som helst också.
Ja, men det är kanske det mest välbyggda kronografverket som någonsin gjorts. Det är absolut det mest producerade, utan tvekan. Och det är ett verk som har byggts om... Det finns i väldigt grundläggande modeller som instegslångkin, till och med vissa Tissot har det. Finns även så pass komplicerat som IVC's Grand Complication, som har splitsekundkronograf, tourbillon, minutrepetition och evighetskalender.
Som är baserat på 7750.
Det är baserat på 7750.
Häftigt.
Det är förvisso inte mycket kvar. Från, det är i princip bara skruvarna kvar som inte är ombyggt. Men det är fortfarande den basen. Och det påvisar ju bara att det är ett extremt pålitligt verk. Och för det verket som IVC har som är så pass ombyggt, ja, men då kan man motivera prislappen för att det är extremt, extremt ombyggt. Det är, om man inte är urmakare som suttit med det på bänken framför sig så kommer du inte se att det är samma verk. Men på den nivån som Hublot har, att det är lite omfinisherat men inte ombyggt på någon nivå, så då har jag alltid tyckt att det kanske är lite svårt att motivera.
Vad tycker du som urmakare om deras inhouseverk då? Meka-verken?
Jag kan faktiskt inte säga så mycket om dem. Jag har inte skruvat om dem. Jag har aldrig haft dem på bänken framför mig. Jag har hört att de ska vara ganska vettiga.
Det är intressant att höra liksom ändå, så här, från en som ändå är insatt i det. För de är ju väldigt stolta över dem, om inte annat. Och från vad man har hört nu, för då har de ändå tagit den här resan och gjort det. Från gå från de här 7750-verken utan någon vidare modifiering eller så, ändå utvecklat nu step by step. Så det vore bara om du hade haft någon egen erfarenhet från dem då, men...
Nej, jag har tyvärr inte det. Jag har några gamla klasskompisar från Urmakarskolan som jobbar på olika ställen som har Hublot eller som har haft Hublot på sin bänk. Och det är väl lite delade åsikter. Vissa säger att de är lite krångliga att jobba med, andra säger att nej, men det är fantastiskt. Och det är ju någonting som skiljer sig från urmakare till urmakare, vad man tycker om.
Och jag tycker det är kul, för jag, senaste poddavsnittet som vi spelade in, så pratade vi om Hublås nyheter och deras Unico inhouseverk och så vidare. Mm. Jag vill fortfarande mena att man kan vara superimponerad av, eller imponerad av Hublå på olika sätt och deras marknadsföring och hur de har byggt upp företaget. Men nu när de har sina inhouseverk, jag tycker att Hublå är ett av de mest prisvärda märkena som man faktiskt kan gå och köpa i en butik utan särskilt lång väntetid om man jämför med andra i samma prisklass. Och i synnerhet deras kronografer, Unico-kronografer.
Ja, jag sa ju Meka förut, men det är en egen modell. Men det var ju Unico som åsyftades. Men ja, absolut. Ja, men det är ju så. Jag tror att så här, gillar man det yttre på Hublå så spelar det inte så stor roll om det är inhouse eller 7750 som sitter i. Men,
nej. Och liksom... Jag har alltid varit en stor förespråkare av att... Jag får frågan som både urmakare och som har jobbat i branschen en del. Från vänner och bekanta, från andra entusiaster på Klocksnack till exempel. Folk frågar ganska ofta att, ja, men, ska jag köpa den här? Eller är det här prisvärt? Eller någonting? Och svaren som jag brukar ge är kanske inte alltid riktigt det folk förväntar sig. Det kan ofta vara att om någon säger att är det här en bra klocka? Då finns det bara en motfråga. Hur definierar du en bra klocka?
Mm.
Vad definierar du som ett bra urverk? Mm. Är det enkelt att serva? Är det billigt? Är det pålitligt på lång sikt? Är gången pålitlig?
Finisheringen,
precis. Vad definierar du som det här? Och då är det ju någonting man själv får fundera lite på. Att vad är det jag värdesätter?
Mm.
Vad vill jag lägga pengar på? Förutom liksom vissa specifika modeller, till exempel Patek Nautilus eller moderna sport Rolex till exempel. Om folk frågar så här, men är det här en bra klocka att köpa? Är det värt att köpa den här? Och jag brukar alltid säga att värt är en väldigt subjektiv fråga.
Ja,
det du sätter ett pris på ditt begär att vilja ha någonting. Mm. Med undantag för några enstaka modeller som i princip aldrig kommer tappa speciellt mycket värde. Visst, några modeller har ju gått upp väldigt mycket nu senaste året. Men utöver det, så det är upp till en själv.
Mm.
Jag kan säga vad jag tycker är värt. Och ur mitt perspektiv, med min erfarenhet. Men det kan ju vara något helt annorlunda med någon annans erfarenhet.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous 2-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Berätta då, Evan, lite om hur du började jobba med klockor. Hela resan liksom från urmakarskolan i Motala och framåt.
Ja, det började ju innan urmakarskolan. Det var ju då när jag började jobba på Stjärnurmakarna i...
Just precis.
I Solna. Och jag var där inte superlänge. Det var någonstans mellan ett halvår och ett år. Där var liksom första inblicken lite mer. Det var lite Breitling, lite Omega, instegsnivå av de båda två. Så det var liksom inte något extremt tryck i den butiken. Men därefter så insåg jag att ja, men det här kanske var lite kul att jobba med. Så jag tänkte att ja, men då fortsätter jag väl med det. Liksom hela urmakeriet. Och att bli urmakare var inte på kartan överhuvudtaget.
Nej, det kom lite senare.
Precis, det kom senare. Därefter fick jag så sökte jag jobb på Rob Engström och fick jobb där som säljare. Och var där i 1,5-2 år ungefär. Och då, ganska kort in på att jag började där, så, de hade ju 4 eller 5 urmakare som satt i urmakeriet där. De hade ett jättefint urmakeri. Jätteduktiga urmakare. Och jag tror att de ledsnade nog efter ett tag på att jag ställde så mycket dumma frågor hela tiden. Och efter ett tag så sa de i princip att, men fan, sök till urmakarskolan. Det jag inte visste, jag vet fortfarande än idag, är att en av urmakarna som slutade strax innan jag började på Rob Engström var Robert. Han slutade där för att bli lärare på urmakarskolan. Så jag vet inte om de hörde av sig och sa att vi har en kille här som ställer massa frågor.
Vi orkar inte svara på hans frågor längre.
Jag vet inte det ännu, men någon del av mig vill väl hoppas på att det var något sånt. För jag kom in på urmakarskolan trots att det är ganska många sökande. Och var inte beredd på att jag skulle komma in. Och då var det bara packa väskorna och sen flytta till Motala.
För det finns bara en urmakarskola i Sverige.
Precis.
Urmakarskolan.
Precis.
Ja.
Den låg tidigare, det hette Stefansskolan om jag inte minns helt fel. Och den låg i Bonnesberg.
Okay.
2-3 mil bort, något sånt där. Och sen för några år sedan flyttade den till Motala. Så det är världsmetropolen.
Ja.
Jämförelsevis, det finns i alla fall ett systembolag.
Ja.
Så det är ju en fördel.
Det hjälper.
Det hjälper.
Det är bra att ha innan man ska sätta sig och skruva lite där och serva någons klocka. Så.
Det beror på hur nervös man är.
Man ska byta ut sitt kvartsverk.
Men hur lång är utbildningen där? 2-3 år? Eller?
Den är 3 år.
3 år?
3 år, ja. Heltid.
Okej.
Okay. Ja, då började jag plugga där. Och jag har alltid haft ett intresse för saker ur ett tekniskt perspektiv. Det behöver inte vara tekniska saker. Det kan vara allt från personer till tekniska saker till tankeprocesser. Bara rent liksom ur ett nyfikenhetsperspektiv. Hur fungerar det och varför fungerar det? Om A och B händer, varför händer C och D? Jag har alltid varit en extremt nyfiken person som vill väldigt gärna veta mer, vilket har lett till många sömnlösa nätter när man fått något i huvudet och sen slutade med att man har 40 flikar öppna på Wikipedia. Men det är väl så det blir. Man lär sig mycket.
Och efter urmakarskolan då hamnade du vart då någonstans?
Så jag slutade på Rob Engström för att jag
spenderade för mycket tid inne i urmakeriet och inte framme vid disken.
Nej, men jag tyckte att det var lite för långt att pendla. Och sen ungefär ett halvår in så insåg jag att jag blev väldigt uttråkad på helgerna och tyckte att jag kan väl lika gärna åka upp till Stockholm. Och fick kontakt med Krons, som är systerbutik till Nymansur. Och hörde att de letade efter en säljare. Så då hörde jag av mig och sa att de letar efter någon vid deltid. Då tänkte jag att det är ju perfekt, så kan jag jobba helger. Varannan fredag på urmakarskolan är ledig.
Okej.
Så då var det perfekt att jag kunde köra. För Krons är ju då även öppet på söndagar. Så då passade det ganska bra att köra varannan helg, 3 dagars helg. Min flickvän under tiden bodde då i Stockholm, så då var det ganska enkelt.
Ja.
Det var inga större problem. Och då körde jag det i princip hela min studietid. Det var precis sista halvåret så slutade det där för att jag ville fokusera på slutprov och sånt där.
Ja.
Och då hade jag min sista praktik där. Jag hade fått kontakt med Richemont som hade sitt nordeuropeiska servicecenter för då Skandinavien, Benelux och så vidare i just Amsterdam. Och det visste jag om på grund av att jag hade jobbat på Krons.
Och Richemont är företaget som äger bland annat IWC.
IWC
för de som inte vet.
Ja, IWC, Jaeger, Cartier.
Tungviktare.
Panerai, Vacheron. Ganska många.
Ja.
De är ganska rejält stora.
Ja.
De har några olika servicecenter inom Europa. De har ett i London, Amsterdam, München, Madrid, Milano. Så de har ganska många stora kontor. Men då visste jag om att de hade ett kontor. Men jag hade ingen aning om vem jag skulle prata med. Så då ringde jag i princip och bara frågade efter verkstadschefen.
Ja.
Kom fram till honom och var inte beredd på det överhuvudtaget. Och sa, hej du, jag pluggar på urmakarskolan i Sverige. Tar ni emot praktikanter? För vi hade praktik i 6 veckor. Och då sa han, ja absolut. Ring det här numret. Och sen i princip la han på.
Okay.
Och då kände jag att, jaha, det här blir intressant. Och då ringde jag upp det numret. Och då var det kvinnan som är, hon var inte det då, men vid tiden jag ringde, men vid tiden jag kom ner, då hade hon hunnit bli customer service direktör. Och verkade tycka att jag var
en trevlig och vettig människa.
Ja, vettig vet jag inte, men i alla fall någon värd att ta kvar en liten stund och lägga lite energi på. Så hon gjorde ganska mycket gott för mig. Hon hjälpte mig väldigt, väldigt mycket. Jag skyllde henne ganska mycket för allt hon gjort för mig. Och då hade jag då praktiken där nere. Och den var 6 veckor. Och 2 veckor in så kom hon in i verkstaden, vilket hon ganska sällan gör. Och frågade hur det gick och sådär. Jag kände att fan, nu har jag gjort något fel nu, för att hon kommer in och kommer fram till mig. Och då gav hon mig ett kuvert och sa att öppna det här kuvertet när du kommer hem.
Okej.
Okay. Inte nu.
Du får sparken från praktiken.
Ja, det var något sånt jag tänkte. Jag kan vara lite hård mot mig själv ibland. Och då i princip vände hon på klacken och gick.
Okay.
Och tänkte så här, fan, vad har jag gjort nu? Sen när jag kom hem och då efter det så öppnade jag kuvertet och då var det ett anställningskontrakt och flygbiljetter tillbaka.
Aha.
Efter praktiken. Och då sa hon i princip, det hon frågade var, har hon några planer efter examen? Och då sa jag, jag tänkte väl resa lite. Och hon sa, nej, det var inte riktigt det jag menade.
Vill du resa hit?
Ja, i princip.
Fick ju flygbiljetter.
Hon sa, har du fått erbjudanden från någon annanstans? Och då sa jag, nej, det har jag inte fått. Hon sa, bra, säg till om du får det. Här är ett kuvert. Och då skrev jag på det.
Ja.
Och därefter började min resa med Richemont.
Ja,
så då åkte jag hem, sålde min lägenhet, tog examen, var hemma i 6 veckor. Och sen direkt ner till Amsterdam.
Ja.
Och då började jag jobba med första veckorna med Cartier.
Ja.
Och sen ungefär 2 månader in började jag på IVC:s team.
Okay.
På deras komplikationsavdelning.
Vad gör man där?
Så det är inte instegsverken. Så det är 5 dagars verk. Det är in-house-kronografer. Jag jobbade inte då med evighetskalendrar. Den utbildningen kom senare.
Mm-hmm.
Så då började jag liksom med...
Är det servicejobb då av de
reparation och restaurering.
Ja. Okay.
Hjälpte till på Cartier, har en egen butik där i Amsterdam. Och då hjälpte jag dem ganska mycket på helger.
Mm.
För då hon, customer service-direktören, fick ny som att jag var nyligen singel och inte gift, inte har barn.
Ah, så skickade till Cartier med alla tjejerna där i butiken.
Ja, jag tror att det var nog mer åt hållet att jag har inget liv utanför arbetet.
Det var så, de tänkte nu ska
bra,
vi utnyttja
nu ska du sätta sig till arbete. Fullo.
Okej. Jag tänkte att de skulle matchmaka dig där med någon sales rep i Cartier-butiken. Men
nej, då, tyvärr inte. Men nej, jag jobbade i Cartiers butik, hjälpte till lite på helger. En ganska lång tid och så det var jättetrevligt. Det var kul att vara tillbaka i butiksmiljö lite. Men sen körde IVC på vardagar. Och då var jag där i 2 år ungefär. Och då fick jag i princip tillsägelse att du kommer bli förflyttad. Och då frågade jag, vad händer nu? Och de sa att here comes the good news. Du har ett val.
Mm.
Så att,
fick du till kuvert då?
Nej, inte riktigt ännu. Men det kom senare. Och då sa de, du har ett val vart du kan flytta. Jag sa, vad är valet då? Så, antingen så kan du dra till München eller till Dallas i Texas.
Mm.
Mm.
Och jag som halvamerikan kände det där att ja, det där med att åka till Texas. Och det är inte liksom centrala Dallas heller, utan det är mellan Dallas och Fort Worth. I ett liksom industripark däremellan. Som Richemont har sitt kontor för Nordamerika. För alla märken. Så det är ju ett enormt kontor som är där.
Okay.
De har ett litet kontor i New York. Med typ 2 urmakare. Men de har ju ett 50-60-tal urmakare som sitter där i New York. Eller i Dallas, försäkta. Men jag kände att nej, jag vet inte riktigt om jag vill bo i USA just nu. Även om jag har passet. Så, och det var ju därför de frågade. För att de visste att teoretiskt sett kunde jag flytta dit dagen efter.
Mm.
Med tanke på medborgarskapet. Men jag kände att nej, det är inte riktigt det jag vill göra. Det är lite för långt bort från vänner och familj. Och Visst, det är ingen språkbarriär för min del, men det är en kulturbarriär som heter duga. Så jag kände att nej, men München är väl trevligt. Det är Alperna, det är ungefär samma flyg hem till Stockholm. Mm. Det är 2 timmar och lite grann. Oktoberfest hålls ju där, så det lockade så lite klart. Grann.
Såklart.
jag kände dock ingen i Tyskland alls.
Men i Amsterdam hade du lite kontakter sen tidigare, eller?
Ja, precis. Mm. Min pappas kusin, som är väldigt, väldigt närstående, har bott där i 25-30 år. Så att jag kunde bo hos honom till en början, vilket det var därför Amsterdam fungerade.
Ja.
Och då sa jobbet att ja, men vi vill flytta dig. Det jag fick reda på senare var att de la ner serviceavdelningen i Amsterdam. Så att alla de urmakarna som var där fick leta nytt jobb. Det var jag och en till kille som flyttades.
Okay.
Varför det var just oss vet jag inte. Jag spekulerade det lite själv, men jag kommer aldrig få ett svar på varför. Men då flyttade jag till München. Det här var då 2019. Strax efter sommaren där. Så hade jag varit i Amsterdam i 2 år. Och ja, kände mig ganska nervös när jag kom till München där. Kände inte en människa, kunde inte språket. Och det är inte den enklaste tyskan.
Nej.
Där i södra Bayern heller. Den bayerska tyskan är minst sagt knepig. I alla fall för min del. Började på jobbet och tyskarna var betydligt mindre sociala när det kom någon ny på kontoret.
Mm.
Men jag satt återigen på komplikationsavdelningen, jobbade mycket med komplicerade restaureringar. Så totala vattenskador till exempel, där verket inte byts utan måste repareras. Splitsekundkronografer. De enda av IVCs komplikationer jag inte jobbade med var minutrepetition och tourbillon.
Mm.
Och sen efter ett år på den plattformen som ligger utkanten av München, så fick jag förfrågan att ta över den tekniska avdelningen på IVCs flaggskeppsbutik i München. Och då var deras butikskörmakare och sköta allt det tekniska.
Okay.
Så all admin för reparationer, väldigt, väldigt mycket event.
Kul.
Man behöver lite mer social kompetens om man ska vara butikskörmakare mot bara plattformsmakare.
Yeah.
Och det tyckte väl om att jag hade på någon nivå. Så det var väldigt mycket event, masterclass till exempel.
Yes.
Och det, jag tycker sånt är riktigt skoj.
Mm.
Så vi var många,
för de som inte vet vad masterclass-event är...
Ja, masterclass-event är... Vi skickar ut inbjudningar till allt mellan 8 till 15 våra bättre kunder, eller mer engagerade kunder. Behövde inte vara en spenderingsgräns per se, utan mer, det här är någon som uppskattar det tekniska och tycker att det här är kul. Vi hade vissa kunder som spenderade hutlösa summor men inte var intresserade alls. Så det var liksom de vi ville göra någonting extra för. Det kunde vara unga som gamla, män som kvinnor, det spelade absolut ingen roll. Och då hade vi ofta en lokal. Butiken var inte jättebra för det, för att vi fick inte plats med att ställa upp antalet extra urmakarbänkar. Och idén med de här kvällarna var då att de får plocka isär ett gammalt urverk från IBC. Så det är ursprungsverket som satt i första flygaruret.
Okay.
Så deras ursprungliga Big Pilot.
Ja.
Som heter ja, det satt i fickur långt innan det också, som heter, ursprungsverket heter Jones Caliber.
Okay.
Som utvecklades då av grundaren själv.
Ja.
Och då fick hon plocka isär urverket och sen sätta ihop igen under min ledning som urmakare. Och då var det såklart snittar och champagne och presentation från vår försäljningsdirektör. Och ja, en trevlig kväll.
Mm.
Och det var, ibland var det bara med vi på IVC. Andra kvällar var det i samarbete med AMG.
Mm.
Som har varit en lång samarbetspartner av IVC. Så hade vi event med Mercedes AMG ganska ofta. Och då var det såklart, det var pandemi och allt sånt här. Så det var lite småkrångligt. Men det gick till slut.
Mm.
Vi hade några virtuella event.
Det
var lite intressant, men det gick bra. Det gick bra. Och sen då, man går fram till januari i år.
Mm.
Januari, slutet av januari, början av februari i år. Så 2020, 2022. 2022 så fick jag förfrågan av en kollega som jag har jobbat med. Inte direkt på IVC, men han jobbat på ett annat företag. Mer i pre-owned-sektionen. Och han frågade då att om jag inte ville hänga på det han gjorde. Han var lite mer högt uppsatt i det nya företaget. Och det var då där jag är nu, ja. På Montro.
Montro, ja. Mm. Ja, men låt oss introducera Montro då till lyssnarna och liksom sådär. För det är ju, som du säger, det är ett nytt företag som är relativt nystartat.
Ja.
Som är en plattform för att köpa och sälja klockor helt enkelt i enkel beskrivning.
Mm. Precis.
Så berätta liksom vilka Montro är, vad ni gör, mer om liksom, ja, en introduktion helt enkelt till företaget.
Ja, så Montro grundades lite drygt 2 år sedan. Och det grundades av några som hade en idé att de hade kontakter med mycket i klockbranschen. Men framförallt på den holländska marknaden. Mm. Därav att det är grundat i Nederländerna. Och de ville ha någon plattform som var på något sätt någonstans mitt emellan Krono 24 och Watchfinder. De tyckte att det fanns fördelar från båda två, men också nackdelar från båda två. De hade inte den ekonomiska backningen på Watchfinder på samma sätt. De hade inte historien av Watchfinder att funnits i nästan 20 år. Och de sa att ja, men vi vill göra det här, men på ett annat sätt. Mm. Vi vill ha pålitligheten till exempel som man har från Watchfinder, att man vet att allting, liksom klockorna, är i korrekt skick. Men vi vill ha funktionen mer och utbudet av Krono 24.
Mm.
Och då skapades Montro, som är då en onlineplattform där vi på Montro är mer engagerade och vi representerar även våra samarbetspartners.
Mm.
Vi personligen som företag säljer inte klockorna direkt på samma sätt som till exempel Watchfinder. Som Watchfinder då äger klockorna själva.
Ja.
Utan vi är då plattformen som förmedlar och knyter ihop de säljare som gör
med det. Anslutna liksom.
Precis, och vi hjälper dem med nätverk, vi hjälper dem med, nu vill jag inte gå in på för mycket företagshemligheter, men vi hjälper dem att bygga upp deras nätverk. Ja. Inte bara ett säljnätverk, men även i struktur. Ja. Om det är en mindre handlare som vill ha en starkare plattform online, de vill ha lite mer struktur, så hjälper vi med det. Vi hjälper med ganska många olika saker.
Mm. Mm.
Men i mångt och mycket så är det ett extra skyltfönster för klockföretag att sälja klockor.
Precis. Precis. Tanken är då att vi ska kunna expandera och hjälpa en säljare expandera på en marknad som han kanske inte når ut på samma sätt.
Yeah.
Hjälpa holländska säljare expandera mer på svenska marknaden eller europeiska eller globala och vice versa.
Mm, mm.
Hjälpa dem i Sverige att nå ut lite mer globalt.
Mm.
Och vad är din roll på Montro?
Ja, de frågade om jag ville komma in, kliva in som försäljningschef, vilket jag tyckte var en ganska läskig titel. Men jag sa att ja, men det här verkar skoj. Det är nya äventyr, nya utmaningar. Så att jag är ansvarig för mycket av relationerna, upprätthållande av relationerna och nya relationer med våra kunder.
Mm. Och era kunder är butiker?
Butiker, handlare. Behöver inte vara auktoriserade återförsäljare. Det kan vara handlare som endast jobbar med pre-owned.
Mm. Ni har auktoriserade återförsäljare som är anslutna också?
Ja, några av de större vi har till volym och namn är till exempel Schrapen Citron, som är största återförsäljaren i norra Europa. Mm. De har mer än ett dussin butiker bara i Nederländerna.
Ja.
De är återförsäljare för i princip alla stora märken.
Säljer de bara begagnat då via er eller även nytt? Eller hur ser...
Nej, vi sköter hela deras begagnade avdelning.
Ja. Men okay.
Det nya sköter de själva.
Ja.
Men när det kommer till pre-owned-sektionen, då hanterar vi det åt
okay.
dem.
Okay.
Och det är ju mer aktuellt än någonsin med tanke på att det är väldigt många som, oavsett om man är en regelrätt klockhandlare eller om man är auktoriserad återförsäljare, att auktoriserade återförsäljare har börjat med pre-owned avdelningar.
Det är ju snarare regel än undantag i dagsläget, rent om man tittar generellt sett.
Ja, precis. Det finns, vi har ju kontakt med extremt många handlare. Även många, många fler än de som är våra kunder. Och det är många som har sagt att vi börjar med det här. Och vi hjälper jättegärna till.
Hur, om jag har en klockbutik som köper och säljer klockor i Sverige, hur kan Montro hjälpa mig?
Ja, det vi gör är att vi jobbar med det nätverket som vi har. Där allting läggs upp och finns på vår hemsida. Och det sprids på de kanaler som vi har. Och det betyder att om ditt lokala nätverk, till exempel i Stockholm eller i Örebro eller Göteborg, vad ditt lokala nätverk nu kan vara, kan spridas ut online via andra plattformar. Vi har ganska mycket marknadsföring som hjälper med det här. Så att vi hjälper att nå ut på andra plattformar.
Så om man som klockbutik vill sälja en klocka så kommer den upp på Montros hemsida.
Stämmer.
Och då annonserar, då kan man sälja till folk från hela världen.
Precis, stämmer.
Och ni är inte, ska man säga, mellanhanden eller?
Vi faciliterar det köpet. Vi ser till att det är mot en ganska liten utgift jämfört med, eller liten kostnad jämfört med till exempel Kronor 24, så ser vi till att allt sköts rätt. Att betalningen sköts rätt, att frakten sköts rätt, att klockan i sig är skickat som den annonserats. Vi förmedlar kontakten och support med den.
Men hur funkar det då? Om jag vill köpa en klocka som hittat hos er på Montro från en av era anknutna säljare. Hur vet jag som köpare att klockan är äkta? Hela den biten, hur funkar det från ett köparperspektiv då? För att jag tänker liksom, när man köper online, det är svårt att veta ibland som slutkonsument att allting är legit. Har ni någon inblandning i den processen?
Ja, det är det vi har till skillnad från många andra.
Okay.
Vi står bakom att allting är korrekt med de klockorna som är på vår hemsida.
Okay.
Vi är ganska försiktiga med de partners vi jobbar med.
Yeah.
Och se till att de har allting korrekt. Att de själva är petiga. Och kollar och ser till att allting sköts korrekt, att om någonting, till exempel när det kommer till vintage, att om någonting är utbytt så är det förmedlat.
Yeah.
Och på ett tydligt vis. Och skulle någonting inte vara korrekt så tar vi hand om det.
Okay. Då egentligen för mig som köpare då, då sköter jag allting går egentligen genom Montro.
Ja.
Även när man betalar klockorna och
precis.
Frakt får ju allting
sköts direkt. Okay. Precis. Allting sköts av oss. Så ni behöver bara ha kontakt med oss direkt så löser vi allting annat.
Okay. Okay.
Vi ordnar
som jag får hem en gammal Cartier som tappar 3 minuter per dag, säger vi. Mm. Den skulle vara nyservad enligt beskrivning.
Mm.
Då hör jag bara av mig till er och säger hej, den här funkar inte. Så fixar ni resten och jag behöver inte ha någon huvudvärk.
Precis.
Det är ganska skönt, för i många fall så behöver man ju ta den fighten själv med en säljare som kanske slutar svara.
Ja, de kan vara lite griniga.
Kan vara lite liksom. Så.
Det kan bli lite tråkig ton ibland, tyvärr. Men det är där vi kommer in och vi står bakom det.
Okej. Men så det ligger ändå ganska, jag menar i form av äkthet då, om vi ska prata sånt, för nu för tiden så finns det tyvärr ganska välgjorda kopior. Så att egentligen så har man ju fortfarande då som köpare någon form av skyldighet att kolla upp det man har köpt kanske, om man vill vara helt 100 eller, eller liksom, hur funkar själva den här äkthetsverifieringsprocessen? För det är ingenting som passerar er.
Vi garanterar det som finns på vår plattform.
Okay.
Skulle någonting komma fram senare, då löser vi det.
Ja.
Och då tar vi det med den säljaren.
Okay. Men jag tänker, det är inte så att ni på vägen från då, vi säger Holland till mig i Stockholm, så är den här Cartieren på väg. Det är inte så att ni öppnar den och kollar först att allting är reko, utan det går...
Inte i regel.
Nej.
Det sker för vissa, om kunden specifikt frågar det.
Ja.
Då har det skett några gånger för min del.
Ja.
Men i regel så är det att vi sköter den diskussionen på andra sidan då med våra säljare.
Okay.
Och är ganska hårda på dem och säger att det här ska skötas rätt. Ja. Det här är liksom det är liksom vår vad heter det? Reputation.
Ja, ert rykte som står på spel.
Precis,
för ni vouchar ju egentligen för era säljare.
Exakt.
Och går man in och kollar på vilka som är anslutna till er plattform så är det ju inga duvungar i branschen direkt.
Det är riktigt tunga företag om man kollar nu.
Några av dem är ja, men till exempel Schapen Citron som är återförsäljare för Patek, Rolex, AP.
Auktoriserade återförsäljare?
Ja, och de är även auktoriserade servicecenter. De har en av de största servicecentren i norra Europa.
Det säger en hel del.
Ja, utöver det så jobbar vi också med Chassan som är i princip deras största rivaler. Så de två har gått ihop och tyckte att ja, men det här var en bra nog idé att jobba tillsammans. De har också ett väldigt...
Det är som att Rolex och Omega skulle jobba ihop, eller?
I princip. Ja, okay. De har varit
ja, liksom,
rivaler sen de grundades.
Men så Montro kan för privatpersoner och klockentusiaster och så vidare i Sverige som vill köpa klockor så är Montro uppenbarligen en plattform att liksom söka på det, ja, den modellen man söker efter. Till exempel Alex har ju förmodligen letat efter 18 karat Santos idag, bland annat.
Ja, ja.
Om man äger en klockbutik, stor eller liten, så kan man ansluta sig till Montro för att kunna sälja klockor genom er plattform över hela världen.
Precis.
Men hur funkar det för mig som privatperson då, som vill sälja en klocka till exempel? Kan jag sälja till Montro också? Finns det något sätt att liksom, är det någon som köper in grejer från ert håll eller från era anslutna partners också, eller vänder man sig direkt till dem då?
Det vi håller på att jobba med nu, så det vi har så att säga up and running är för kunder då köp, så att som kund kan man då köpa klockor och byta in. Inbytesprocessen är färdig och fungerar. Vi jobbar på att ha en säljprocess, så att man som kund kan höra av sig till oss och sälja klockan till oss.
Så till exempel då, är det Montro då som köper in den eller erbjuder ni den? Alltså man fyller i det här formuläret som jag misstänker att det kommer vara.
Precis.
Jag vill sälja min rostiga gamla Santos. Skickar in det till er. Och sen så skickas det ut från er då till era anslutna handlare eller...
Hur den processen är inte helt klart. Det är någonting jag jobbar med mitt IT-team och ledningen. Men tanken är i princip att vi kommer att hantera mycket av det av huvudvärken.
Men det är bra att veta att det är någonting som är på gång också. Om man vill sälja någonting via er också.
Precis. Det är ganska mycket som görs. Det är inte up and running just nu. Men det jag vill säga är att om man har någonting som man är intresserad av så får man jättegärna höra av sig till oss. Så kan vi, även om processen inte är igång på hemsidan, man kan höra av sig till oss så kan vi göra vårt bästa för att hitta någon bra deal för alla.
Men så är framtiden helt enkelt. För klockbutiker kommer kunna sälja sina klockor. Folk som vill köpa klockor, så privatpersoner, kommer kunna köpa klockor på plattformen. Och redan nu så kan man försöka byta in sin klocka. Framöver så kommer man kunna sälja sin klocka genom er.
Ja.
Ni garanterar hela affären och står för säkerheten och all frakt och så vidare.
Det överlag det vi vill göra med Montro som plattform är att ha en för kunder bekymmersfri plattform. Och vare sig den kunden är en butik som är säljare eller en privatperson som köper. Vi vill i princip hantera själva all huvudvärk som kan uppstå och se till att det är en enkel och smärtfri process för alla.
Och det ligger ju helt rätt i tiden, för både jag och Alex och vet du också, vi pratar ju med alla möjliga klockintresserade personer varje dag. Det är många som är av rena säkerhetsskäl funderar på var kan jag sälja min klocka, i synnerhet min klocka som har gått upp i värde väldigt mycket på senare år.
Ja.
Hur gör jag det här på ett säkert sätt som möjligt? Man vill gärna ogärna annonsera själv och så vidare, utan man vill ha diskret kontakt med en part som hjälper en med allting, så man kan vara trygg. Och då skickar man klockan till er. Hur fungerar det?
Ja, jag vill inte gå in på för mycket detaljer av säkerhetsskäl såklart. Men det kommer vara så att först då kontaktar man oss och säger att hej, jag har det här och det här. Och så sker den dialogen där och så kommer vi överens med någonting. Vid något tillfälle så måste vi såklart fysiskt titta på klockan, men då kommer vi såklart stå för frakten och säkerheten och sådär, att klockan kommer tryckt ner till oss på ett korrekt sätt. Om det är att vi skickar upp en låda, en tom låda, där allt ska skickas och det är färdigförsäkrat och allt sånt där.
Så från och med att man lämnar ifrån sig klockan till... från och med att man skickat den och lämnat den, då är det
i Montros händer.
I Montros händer.
Precis, det är tanken. Den här processen är ju ongoing just nu. Vi håller på att kika lite på alla detaljer kring det. Men det är det här som jag jobbar på att vi ska ha. För att vi vill ha hela liksom slutna cirkeln om köp- och säljprocess för alla inblandade.
Vad är det som skiljer det? För det tror jag många är nyfikna på. Från till exempel konkurrenterna då. Vi har ju Krono 24 till exempel som är störst i världen när det kommer till köp och sälja av klockor som plattform. Men även till exempel Kronext, också en konkurrent till er. Vad är det som liksom skiljer er från dem?
Ja, så liksom utöver det här som vi talat om att vi är väldigt involverade och inblandade och agerar den mellanhanden så att man inte behöver ha den här djupa branschkunskapen och veta exakt hur saker ska gå till, vad som är rätt och så vidare. Som vi tre som sitter här besitter, men vi är undantagsfall.
Ja.
Och vi är då väldigt involverade och hanterar saker på ett korrekt sätt, se till att allting är korrekt och rätt. Vi tar även ut, som det är nu, ganska mycket lägre avgift för våra handlare. Så de som säljer via vår hemsida jämfört med Kronor 24 som tar 6,5% tror jag. Så vi tar ut en lägre avgift än det.
Så om man driver en klockbutik i Sverige och vill få ett större kundunderlag så är även personen man ska snacka med?
Ja, stämmer.
Och ni har redan börjat ansluta, ni är på väg att ansluta några butiker i Sverige redan?
Ja, jag tänker inte gå in på exakt vilka, men vi har några samarbetspartners på gång i Sverige. Och då är tanken att vi ska kunna utveckla den marknaden. Och vi vill vara väldigt engagerade med våra säljare och ha input från dem. Vad känner de? Vad tycker de? Vad vill de höra? Hur vill de att saker ska göras? Vilka områden vill de utveckla?
Och då är det läge att komma in och göra det nu i och med att ni växer som företag också. Så om man kommer in tidigt nu så kan man vara med och påverka hur det utformas framåt plattformen.
Precis. Och sen att den deal som de har kommer nog vara lite bättre nu än senare. Men det är upp till en själv. Men ja, det är de partners som kommer in tidigt kommer ha mer att säga till om i hur de vill, kanske även endast för dem. Det kan vara så att en butik har de vill göra saker på ett sätt och en annan butik vill göra saker på ett lite annorlunda sätt. Och då kommer vi göra vårt bästa för att tillhandahålla det och se till att alla parter är nöjda. Och Om en partner till exempel har en bra hemsida, de har allting klart och bara vill annonsera på vår hemsida, absolut. Men en annan som kanske är mindre, de kanske bara är 2-3 anställda. De har inte tid att hålla på och upprätthålla en hel hemsida med allting och sådär. Utan då kan vi hjälpa dem med att bygga upp det.
Och om man är nyfiken och vill veta mer om Montro som butik, då är det dig man kommer få prata med i Sverige då?
Ja, precis.
Roligt att ha dig här idag. Jag tycker det har varit väldigt trevligt och kul liksom att se eller få din resa så här och från start till
säljare till urmakare till
till försäljningschef på Montro.
Ja.
Ja. Ja, men tack för inbjudan. Det är väldigt kul att se er båda.
Samma.
Tack.
Då tackar vi för idag då, helt enkelt, och så hörs vi snart igen.